Pastor Geir Morten sa att ja, du är ju en del av inventarierna här, så du inser hur gammal jag är alltså. Jag har blivit en del av inventarierna. Som en gammal soffa som är hemma hos farmor och farfar, va? Men vet du, jag har ett betyg som en av mina döttrar gav mig. Hon sa: pappa, du blir bara bättre med åren. Du är som en Chesterfield-soffa. Ju mer sliten du blir, ju finare blir du. Amen, halleluja. Nu går vi till andra Petri brev, kapitel 3 och vers 11. Ska vi läsa ett ord där. Ikväll ska jag tala till dig. Och ni som är från Fredrikstad, du kommer att känna igen en del av det här. Så bli inte sint på mig, utan bara förstå att du fick det här först. Var är Fredrikstad-folken här i Östfold? Ja. Vad fint. Petrus säger så här i andra Petrus brev, kapitel 3, vers 11. Så står det så här: då nu allt går mot sin upplösning. Står det så på norskan? Står det så? Upplösning. Bra. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Det är Petrus som talar. Petrus, han är ganska allvarlig här. Han pratar om den yttersta tiden. Han talar om hur det ska bli när Jesus ska komma tillbaka. Han talar om besvärligheter och svårigheter. Och han talar till dem som han delar det här brevet till. Och så säger han precis det där: hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva när allting går mot sin upplösning? Jag ska berätta en sak för dig som inte du visste. En del vet det kanske, men inte alla. Väldigt få faktiskt. Jag har en talent i mitt liv, eller en kunskap kan man säga, som du inte känner till. Du vet ju att jag är en bodybuilder, för det ser på musklerna. Så det har du sett redan. Du vet att jag är sån, va? Du vet att jag kan det här med hästar och hundar och katter och såna här saker. Du vet att jag har en fru som är väldigt vacker, som gör att jag kan fungera också. The beauty and the beast. Så, det vet du. Du vet en mängd saker om mig säkert och sådär. Men en sak vet du inte. Det är att jag är en limexpert. Glue expert. Ja, vad jag sa ju det, lim. Ska jag behöva säga lime? Lim. Ja, jag sa ju det. Lim. Ja. Alltså får ta på finska där, limminen, va. Så jag är limminen expert, va. När det gäller lim, jag kan allt om lim alltså. Jag älskar att limma saker. För jag hatar när saker sitter löst. Jag tycker inte om när saker flyttar på sig. Jag vill ha det fast, det ska sitta där. Och jag gör det av olika anledningar. En av dem det är att jag har barn och sådär, och jag har en fru också. Saker och ting i vårt hus flyttar omkring på sig. Saker som jag vill ska vara där. Vet du hur jag löser det? Jag limmar fast dem. Med sån skicklig sån epoxylimma som inte går att flytta på. Så ibland hör jag Marie ropa från källaren eller vad hon är någonstans: Stefan, har du limmat fast den här? Jajamän. Jag limmar fast tandborsten, jag limmar fast hårschampot, jag limmar fast allting. Jag tycker inte om när det flyttar på sig. Så jag är en sån limexpert. Jag kan limma allting, vet du. Fråga mig för att se. Men det här med lim är ju så intressant, därför att limmet gör ju att saker håller ihop. Och det finns ju vissa ting som gör att man kan lösa upp ett lim. Man kan ta en slags kemikalier, va? Man kan sätta det under värme och så vidare. Så kan man lösa upp limmet, och då förlorar ju limmet sin funktion. Vi läste här upplösning. Vad säger Petrus? Han säger att allting går mot sin upplösning. Vad är det som håller på att lösa upp sig? Värderingar löser upp sig. Saker och ting som var så fast och säkert och som man stolte på, limmet slutar fungera. Det håller inte ihop längre. Det som var självklart för 20 år sedan, till och med du som är så ung och kommer ihåg att för 10 år sedan då var vissa ting så stabila, så säkra, och nu har det löst upp sig. Vad är det som händer? Vet du vad det som händer? Den yttersta tiden händer. I den tid som du går in i, där du ska känna Gud starkt och vara en framgångsrik Herrens tjänare och tjänarinna, så kommer du leva i en tid då limmet inte fungerar längre. Samhällslimmet, nationslimmet, värderingslimmet, övertygelserna, saker och ting som verkar vara fast och solitt är inte det längre. Det löser upp sig. Hur ska du kunna leva i en sån tid? Hur ska du kunna leva så att inte ditt liv löser upp sig? Ikväll vill jag tala till dig om hur du kan hålla ihop ditt liv och vad det är som gör att livet håller ihop. Inte bara när du är tonåring, utan hela livet. Bibeln säger så här: se på dem som har gått före, de som har gått hem till Herren. Se hur de avslutade sitt liv och efterföljde deras tro. Det går ju med andra ord då att leva hela livet med Jesus och gå in till himlen glad och fullbordat sitt lopp. Vi har många exempel på det i Bibeln, och Bibeln säger: titta på dem, se hur de levde sitt liv och följ efter deras tro. Följ inte efter deras hårfrisyr, följ efter deras tro. Säg tack och lov. Ja, just det. För många av dem där hade ingen hårfrisyr, för de hade ingen hår kvar. I tider av upplösning så behöver vi leva på ett visst sätt. Och jag ska ge dig några tankar om det här ikväll. Och du hänger med i allt det här. Amen. Och ni från Fredrikstad, vad säger ni? Ja, kitos Jesus. Saker löser upp sig. Saker förändrar sig. Det som var fast, sa jag förut, är inte lika fast längre. Och i en sån situation så lever du och jag. Och jag vill ge dig några tankar. Och det här är olika tankar som jag har försökt att leva med i mitt liv. Jag skulle kunna vara pappa till många av er här ikväll. Inte alla, ser jag. Men jag tittar på dig. Men för många av er skulle jag kunna vara som din pappa. Jag har hållit på så länge så att jag kan säga så. Och jag är väldigt glad för det, jag är tacksam för det. Men när jag var en ung kille, jag var ganska nyfrälst, jag hade inte varit frälst så länge, så träffade jag på en äldre man. Och han blev liksom min hjälp i början när jag var nyfrälst. Jag var brinnande för Gud, jag ville tjäna Herren. Och jag var liksom på gång och hade mycket saker i mitt liv och så vidare. Men den här mannen, han hade något annat, han hade erfaring. De gamla liksom gudsmännen och gudskvinnorna, förr i tiden fick jag höra när jag var i Norge en annan gång, de skrev i marginalen på sin bibel PE, prövt och erfart. Hur många sådana PE har du i din bibel? Du vet, det var fulltecknat i de gamlas bibel, PE, detta har jag prövt och detta har jag erfarit. Den där mannen, han var sån, och han ville prata med mig. Han hade det och jag ville ha det. Vilken fin kombination. Men inte bara det, han hade det och han ville ge det. Och han böjde sig ner till den unge Stefan och liksom gav av sin tid till mig och gav mig vissa råd. Han talade inte om för mig vilka kläder jag skulle ha på mig. Han sa inte till mig vilket sida jag skulle kamma håret. Han sa liksom inte de grejerna till mig. Han sa inte fixa de grejerna, för han visste ingenting om sånt. Han var ju helt omodern, va? Ja. Han var faktiskt lite ful. Men han var fin på insidan, va? Det är sådana vi blir när vi blir äldre. Ja. Men han gav mig någonting annat. Och jag liksom tog de där råden som han gav till mig. Och så har jag försökt genom livet att leva efter det. Jag har försökt att hålla mig till det på något sätt. Ibland har jag glömt bort det. Men så får jag påminna mig om att komma tillbaka till de här råden. Och de vill jag dela med mig av till dig här ikväll också. Jag vill att du ska få lyssna in de sakerna. Vad håller ihop ett liv är spörsmålet. Nummer ett, sanning. Bibeln är ju en bok av sanning. Det är ju sanningens bok. Allt det jag talar till om ikväll, det kan vi bara göra om på ett annat sätt. Vi kan säga att allt handlar om Jesus. Men det är bara en liten annan sida utav Jesus, en annan beskrivning av Jesus. Utan han pratar ju om sig själv som vägen. Det gör ju du aldrig. Men det är ju han. Han säger han är vägen, han är sanningen, han är livet. Han använder sådana här saker för att beskriva vem han är. Så att allt det här kan man ju också säga i ett enda ord. Det handlar om Jesus, va? Han är sån här. Att, vad är det liksom så att säga, som håller ihop ett liv? Och du behöver inte ens vara kristen för att förstå det här. Sanning håller ihop ett liv. Men hur lever vi idag? Hur ser det ut i Norge idag? Hur ser det ut i Sverige? Sanning är ju inte speciellt populärt. Sanning är ju ingenting som du får en applåd för att du lever med. Utan lögnen är ju framgångsmåten på många sätt i vårt samfund idag. Visst är det så? Titta bara på våra politiker. Vad gör de? De ljuger. Och de kommer runt med det. Det blir ingen konsekvens på deras lögner. Varför då? Därför att tiden är sådan. Upplösning. När sanningen inte finns längre, då har vi ett samfund som håller på att lösa upp sig. Och när en människa inte längre vill leva efter sanningen, då kommer den personen att lösas upp. Inte på en gång, men efter ett tag. Sanning är någonting som den här gamla mannen berättade för mig. Stefan, lev i sanningen inför Gud, inför dig själv och inför andra. Alltid i den ordningen, aldrig i någon annan ordning. Det börjar alltid med att vi är sanna inför Gud. För att då kan vi liksom dricka in hans sanning i våra liv. Och då kan vi se oss själva i ljuset av hans sanning. Och sen så kan vi utifrån det leva sant med varandra. Halleluja. Hur många vet att det här lever vi inte alltid efter? Ja, vi kör en obligatorisk handuppräckning. Okay? Men vi kan ha det som målsättning. Vi kan säga, jag vill leva på det sättet. För så fort du säger, det här är en ledstjärna för, jag vill vara åt det här hållet. Då kommer Gud att hjälpa dig. När du premierar sanning i ditt liv, när du säger, jag vill leva i sanningen. Då kommer Gud att kunna ära dig med sin välsignelse. Därför att du lever på det sättet. I Efesierbrevet 4, vers 15 så står det så här. Vi ska då istället i kärlek hålla fast vid sanningen. Och i allt växa upp till honom som är huvudet. Nämligen Kristus. Varför är det så bra med sanningen? Därför att sanningen går att hålla fast vid. Jag svalde de där grejerna. Det går att hålla fast. Alltså i en värld där det inte finns så mycket fasthet, så finns det någonting man kan hålla fast vid. Sanningen går att hålla fast vid. Och du vet vad? Sanning är sanning jämt. Det finns inte en sanning igår och så har vi en ny sanning imorgon. Nej, sanning är alltid sanning. Det finns ju väldigt mycket som ändrar på sig, men sanning ändrar inte på sig. Den är alltid likadan. Och därför blir det en fast punkt för min tillvaro. Och så fort jag börjar vandra bort ifrån sanningen och går ut i förljugenheten, så kommer jag ut på liksom i träsket och till slut så tappar jag liksom fotfästet för mitt liv. Och det är så många som gör det. Var noga med sanningen, håll fast vid den. Nummer två. Lev med ett rent samvete. Timoteus får höra det här i första Timoteus brev kapitel 1 vers 18. Så står det så här. Detta uppdrag att förmana, det anförtror jag åt dig mitt barn Timoteus. En gammal man talar till en yngre man. I enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig Timoteus. För att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit vadå? Skeppsbrott i tron. Varför lider man skeppsbrott i tron? Det har ju förklaringen här. Det är ju för att man någonstans har skjutit ifrån sig samvetet. Man har skjutit ifrån sig det rena samvetet. Man har på något sätt tänkt att det går nog att kompromissa lite grann med det här. Det går nog att förhandla lite med samvetet och så vidare. Och då fungerar samvetet på det här sättet. Ditt samvete på insidan av dig, det är din kompass, va? Det är den som liksom du kan följa i livet så att du kommer dit du önskar komma. Men kompasser är fin mekanik. Va? Det betyder att om kompassen utsätts för liksom magnetfält och olika ting, då kan kompassen lura dig. Därför att kompassen liksom har blivit i obalans. Och då är det ju inte så riktigt att följa denna kompass. Om samvetet inte längre är rent, då kommer samvetet inte kunna hjälpa dig. Och då har Gud inte heller den möjligheten att kunna korrigera och styra ditt liv. Och det är därför som du ska slåss för ditt samvete. Du ska vara noggrann med ditt samvete. Därför att det kommer att rädda livet på dig längre fram. Jag har en kompis, jag vill inte säga vad han heter, för han är ganska känd för många av er. Och han har varit här och predikat många gånger. Men jag säger inte mer nu. Han hade ett flygplan. Och det är inte Tom det här, va? Han hade också ett flygplan. Men han hade flygplan. Han var sån här, hade en motorigt flygplan, så här Cessna-plan, va? Och hade sån här flygcertifikat. Och han var ute och flög mycket och sådär. Och så flög han, var ju predikant också. Han flög till olika ställen och predikade och så. Och en gång var i Stavanger och skulle predika. Så han kom dit, sen när han var färdig skulle åka hem igen till Uppsala där han bodde. Och då så flyger man till Bromma. Och då när han skulle flyga till Bromma så startar man ju, taxar ut planet och så vidare, ska ge iväg och så ge sig iväg. Och så säger då tornet, om det är nu Bromma eller var det nu var någonstans, så säger tornet, ange din kurs. Och då så anger han kursen som han har på instrumentet där. Jag har dem, det är gradtalet. Och då så ropar tornet tillbaka och säger, du är en grad fel. Och då så säger min kompis, säger han, jaha, är det bara en grad? Ja, men det är väl inte så farligt. Det kan vi väl köra på. En grad eller inte mycket. Och då så svarar tornet och säger så här, nej, det ser inte så mycket ut, så. Men om du följer den kursen som är en grad fel, så kommer du aldrig komma till Bromma. Du kommer att komma till Haparanda. En liten förskjutning idag kan bli väldigt dramatisk längre fram. Det är inte, du förstår, samvetet fungerar på det här sättet. Det blir ingen dramatisk effekt på en gång. Men det blir en dramatisk effekt längre fram. En grad fel. Du vet, när han lyfter upp det där planet och de åker vidare, så kommer han under ganska lång tid medan han kör det där planet känna igen sig. Ja, men här är ju den där kyrkan, här är inga problem. Här är ju den där skogen, där är den sjön där borta, jag känner igen det. Men efter ett tag, alla säger efter ett tag, så kommer han att börja fundera över, det var väldigt vad mycket skog det var här borta i Bromma. Och det är ju inga bilar, ingenting. Vad är det här? Vad har hänt i Bromma? Renar? Har de renar i Bromma? Springer omkring på vägarna här. Nu såg jag en björn, en ulv. Kära någon, vilken tid vi lever i. Vad han inte inser då, det är att han har hamnat fel. Och nu känner han inte igen sig i terrängen längre. Varför då? Det började inte med att han gjorde en dramatisk sak, utan började med en grad fel. Och det är så det är i ditt och mitt liv också, att om vi börjar kompromissa med samvetet, då kommer den där graden fel. Och då så ser det inte dramatiskt ut först, utan man kan försvara det. Ja, men jag känner ju igen det här, det är ju härligt, det går ju bra och allt det där. Ja, men längre fram. Och till slut så blir man helt vilse i pannkakan. Och undrar, var är jag någonstans och hur är jag? Hur ska jag tänka? Och till slut så har man tappat bort sig själv. Man har förlorat sin kompass och då har man förlorat sig själv. Min vän, kompromissa aldrig med ditt samvete. Nu är det så här att ditt samvete är personligt. Vilket betyder att du kan inte jämföra det med andra. Därför att andra kan ha en annan utgångspunkt, lever på lite olika sätt, lite olika nivåer med sitt liv och så där. Så du kan inte säga, ja men hon gör ju så här, så då kan väl jag också göra det. Men samtidigt så säger samvet på insidan, nej, 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 du ska inte göra det. Lester Sumrall, en gammal predikant, han sa alltid så här, others may, but you can't. Och då är mitt spörsmål till dig, vart vill du komma någonstans med ditt liv? Och till vem vill du komma? Följer du samvetet? Är du noga med det i ditt liv och inte kompromissa med det? Då har Gud alltid en möjlighet att få tag på dig. Du förstår, du kan till och med gå fel med ditt liv. Det är inte så jättefarligt. Därför att så länge Gud har kontakt med ditt samvete så kan han alltid kroka tag i det och leda dig rätt. För det är inte så att du ska bli livrädd här nu och tänka, jag kan inte göra någonting, fy, tänk om jag gör något fel här. Nej, 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 nej. Du vet, jag brukar skoja om det där, va? Åh, tänk om det går till skogen för mig, va? Det är inte farligt, det är skogspromenad det kallas för. Det gör ingenting. Det är inte det att, ja, men tänk om jag gör något fel, tänk om det blir fel, oh, det måste vara rätt allting. Det är inte det jag pratar om. Utan jag pratar bara om att när samvetet gör sig gällande i ditt liv, lyssna på det. Kör aldrig över ditt samvete. Var noga med att lyssna in den rösten. Det är ingen liksom ra, na, na, ra, 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 ra. Det är ingen sån röst. Det är ingen heavy metal röst i din skalle. Utan det är en viskande stämma. Det är en stilla maning. Det är en fin mekanik, min vän. Och du har det i ditt inre. Var noga med ditt samvete. Se till att du inte kompromissar med det i ditt liv. De som gör det hamnar i skeppsbrott med tron till slut. Och de lider skeppsbrott i sina liv. Nummer tre. Lev i ljuset. Vi är ju ljusets barn, säger Bibeln. Amen. Titta på din vän och säg så här. Det lilla ljus jag har, det ska få vara kvar. Amen. Första Johannes brev 1:7 står det så här. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Min vän, se till att du alltid är ärlig och uppriktig. Och se till att du är en ljus människa. Vad betyder det då? Jo, det betyder att man lever öppet. Alla kristna måste leva med en öppen grav. För vi har en Jesus som har en öppen grav. Vid den graven sitter en stor ängel på den som renar oss från all synd. Min vän, se till att du alltid är ärlig och uppriktig. Och se till att du är... skulle på något sätt vara besvärligt för honom. När du säger Jesus är ju inte ens där i graven. Nej, det är det man får upptäcka när man tittar in i den öppna graven. Men så länge den är stängd så vet man ju inte vad som finns där inne och vad som inte finns där inne. När vi lever med en öppen grav, alltså ett hjärta som är öppet, då kommer Gud placera en ängel utanför den där graven, ditt hjärta, och beskydda trafiken som går in och ut ur ditt hjärtas öppna grav. Halleluja. Och det är nästan poesi alltså. Det är så, men inte bara det, det är starkt också. Halleluja. Men du vet att i världen så lever vi inte på det sättet. Världsmänniskan lever inte så. Jag kommer ner till. Världsmänniskan lever inte på det sättet, utan världsmänniskan kan vara trevlig men inte hjärtlig. Världsmänniskan kan vara väldigt professionellt bemötande och så vidare. Svenskarna är ganska duktiga på det. Men det betyder inte att man är hjärtlig. Därför att när jag är hjärtlig så får du ibland se mina tårar. När jag är hjärtlig får du ibland se min vrede. När jag är hjärtlig får du höra mig säga vad jag tycker om saker och ting. Och därför att en öppen grav betyder just det. Det är öppet, va? Och Gud är sån. Vet du vad Gud säger om sig själv och till sig själv? Kan väl jag dölja vad jag tänker göra för Abraham? Jag kan inte göra det. Och då tänker jag, men Gud, du kan väl göra vad du vill. Du behöver väl inte snacka med Abraham och vad du är ju Gud, va? Men Gud säger till sig själv och så säger han, jag kan inte dölja, jag måste berätta för Abraham vad jag tänker göra, Sodom och Gomorra, vad han skulle göra där. Varför då? Därför att Abraham är inkluderad i mitt liv. Han har en stor del i allt det jag ska göra. Abraham ska ju bli en stor, ett stort folk. Jag kan ju inte bara gömma undan för honom vad jag tänker göra och hålla på med smussla med grejer här och inte låta Abraham veta det. Så han liksom bara lever i surprise-landet hela tiden. Åh, surprise! Nej, 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 nej! Det där visste du inte, va? Jag menar, sån är inte Gud. Utan om du ska vara inkluderad i någonting i hans liv, då kommer han att tala om för dig sånt som har en påverkan på ditt liv, som kommer att göra att du måste fatta en del beslut i ditt liv utifrån vad Gud håller på med. Och därför så säger Gud, jag måste delge dig det här. Jag måste tala om för dig. När vi lever i ljuset med varandra, då har vi gemenskap med varandra, säger Bibeln. De här klarar det där att jag håller på så här. Ja, det är självklart. Livsvalet var på första raden när jag predikade. Så. Det krävs en special faith. När vi lever med varandra på det sättet, då säger Bibeln, vi har redan läst det, då har vi gemenskap med varandra. Det är ordet gemenskap på grekiska, är koinonia. Och det är ett jättebra band som jag lyssnade på när jag var yngre. Kanon, superduktig basist spelade det. Men det är inte, utan det är gemenskap, koinonia. Koinonia betyder delaktighet. Att vi har delaktighet med varandra. Att jag känner att jag I'm a team player. Jag är med i det här. Jag står inte utanför och bara funderar på vad som händer här och så vidare. Utan jag är med. Det är koinonia. Det är den kristna gemenskapen. Och det är det betyder att vandra i ljuset. Att jag öppnar mitt hjärta så att du, Gerd Morten, kan få titta in i mitt hjärta. Det har du gjort många gånger. Och när du tittar in där i mitt hjärta, då ser du där, Stefan, han är ju inte så där fantastiskt bra som jag trodde han var. För jag har ju tittat in i hans öppna grav. Nu. Det är inte bara fint här inne, kan jag tala om för dig. Ska jag ge dig lite tips? Han eller hon som sitter jämte dig också har en grav som innehåller en del saker som inte är så där jättefantastiskt heller. Du kan inte tro det nu, för du är bara 20 år. Men vänta lite grann, ska du få se. Du kommer upptäcka, Gay Morten upptäcker en del, jag upptäcker en del om honom också. Och det är det som är själva grejen. Vet du vad det är för grej med det? Det betyder att Gay Morten är på riktigt. Han är autentisk, va? Han är inte gjord av plast. Någon profetisk grej där. Jag är så dålig på att vattna blommorna hemma hos mig, va? Och det är bara för jag är aldrig hemma. Och jag tycker om blommor. Och så har jag liksom min egen liten avdelning hemma hos mig där jag får vara med alla mina grejer, alla mina svärd och gevär och såna här saker. Så Marie låter mig hålla på där nere i källaren, va? Där har jag mitt hemma. Eller jag har ju hela hemmet, men det brukar jag vara. Men det är så lite dåligt ljusinsläpp där och så, va? Så vi har alla möjliga försök med blommorna där. Och de dör hela tiden. Så nu innan jul då, så satte Marie dit några underbart fina blommor. Och de står sig än, alltså. De är perfekta, gröna, hela tiden, va? Och så gick jag fram häromdagen och tittade på dem lite grann så här. För jag tänkte vattna dem då. Titta på. Då såg jag, det är plast. Det är plastblommor. Och det är ju i och för sig kanon. Men det finns en liten sån här grej med det där med plastblomman. Den lever inte. Jag har haft levande blommor där. De får bruna blad, vet du. Och det ramlar ner en massa såna här kvalster och grejer. Och så gick jag fram häromdagen och tittade på dem lite grann så här. För jag tänkte vattna dem då. Titta på. Då såg jag, det är plast. Det är planka på dem och så vidare. De har ju någon slags blomskäl, de där. Så man liksom snackar lite, hur det är lilla blomman? Hur mår du idag? Åh, vad fin du är. Ska jag sjunga en sång för det blomman idag? Och då stiger den upp liksom och blir fin så där. Det är bara för att den har liv. Plast kan se jätteperfekt ut. Kanonfint, va? Hur bra som helst. Men det luktar inte. Så fort du har med liv. Vad är sånt liv? Sånt liv. Det är fött. Du sitter här och du har ett liv. Tror det eller nej, du har det. Du lever. Och du luktar också. Du har alla möjliga dofter. Ja. Och du har dem där hemma. Ta inte ut dem till... Världen behöver inte dem. Men vi har olika luft. Men det betyder att det finns liv här, va? Men så fort jag ser liv så ser jag också skavanker. Jag ser skröplighet. Jag ser svaghet. Jag ser fantastiska saker. Jag ser skönhet. Jag ser massa grejer. Allt det där finns inne i Ger Mortens öppna grav. Och när jag tittar in i hans hjärta så kommer jag upptäcka en del ting där. Och när han tittar in i mitt hjärta så kommer han upptäcka en del ting. Plast kan se jätteperfekt ut. Kanonfint, va? Hur bra som helst. Men det luktar inte. Så att jag får tillåtelse att se in där och vara med på något sätt, delaktig i hans liv, i dens liv som man har relation till. Det ger mig respekt. Varför då? Därför att han ger mig tillit, förtroende att få titta in där. Du förstår, så fort du lever med en öppen grav, det sitter ju människor här ikväll. Du har gjort så där och så har du blivit skuffad kanske, tycker du. Eller det är lite vanskligt att leva på det sättet. Det är mycket lättare att vara trevlig än att vara hjärtlig. Alla kan vara trevliga och smila och gå omkring sådär. Men inte lika lätt att vara hjärtlig. För att ska vara hjärtlig så måste jag ha en öppen grav. Och då tänker du så här. Att men då kan ju Ger Morten ta den där informationen som man får se där och gå ut med den och snacka runt med det där. Ja, det kan han göra. Problemet är bara att när jag får se in i Ger Mortens liv och ser allt möjligt där, så är det inte han som blir prövad. Det är jag. Gud prövar mig. Vad kommer jag göra med det jag tittar in och ser här? Det är därför det sitter en ängel där. Lev i lyset. Det är inte bara lätt att göra det. Det är ganska besvärligt. Men det är det enda livet man kan leva om man ska vara en kristen. Jag brukar tänka så här med ting man kan ha i sitt liv som man inte vill ska komma fram. Då tänker jag så här, men Stefan, varför ska du ha det i ditt liv? Om du inte vill att det ska... Varför, är det något som du har där som inte tål ljuset? Det är ju inte så att jag går och talar om för alla människor runt omkring mig vad som finns där. Men jag gör det för några. Och då är det så skönt att kunna döma sig själv där. Vad stod det där? När vi lever i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Delaktighet. Man har delaktighet direkt, va? När du ska gifta dig med så småningom här, så kommer du upptäcka att när den gubben där som du gifter dig med, han kommer inte vara så gammal så, men han kommer att bli gammal. Det kommer du också bli. Så kommer vi upptäcka i alla relationer som är nära att när vi stänger dörren till hjärtat så kommer det att kännas. Helt plötsligt så stängs gemenskapen och då känner man, var är du någonstans? Jag vet inte var det är någonstans. Men så fort hjärtat öppnas så har vi delaktighet med varandra. Och så stod något underbart där. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Ja, men det är ju en automatkran som kör igång, va? Helt plötsligt så kommer blodets renande kraft in i det här bara. I en sån gemenskap så är blodet alltid verksamt. Med renhet och frihet. Lev i ljuset. Nummer 4. Jag har bara en kvar sen. Håll fast vid dina övertygelser. Håll fast vid det du vet är rätt. Ändra inte på det. Vad är det för övertygelse då? Jo, Paulus säger, håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet vilka du har lärt dig av, vilka du har lärt av. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna, säg skrifterna, som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Bibeln är utandad av Gud. Undervisning bestrang uppfostrar det. För att Guds människa ska vet är rätt. Ändra inte på det. Vad är det för övertygelse då? Jo, Paulus säger, håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet vilka du har lärt dig, fullt färdig och rustad. Amen. Halleluja. Fantastiskt. Den bibeln du har tagit med dig var dig och blivit överbevisad om. Du vet vilka du har lärt dig av, vilka du har lärt av. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna, säg skrifterna, som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela bibeln är utan. Vet du varför det är så bra att göra det? Det är alltid modernt. Det är alltid inne att hålla fast vid Guds ord. Guds ord blir aldrig gammalt. Det är alltid nytt. Vet du varför det alltid är nytt? Jo, därför att det är så gammalt. Guds ord är alltid dagsaktuellt. På samma sätt som det var på 50 år sedan så är det idag. 100, ja, har alltid varit det. Därför att Guds ord är ju Gud som talar till oss. Och det är alltid dagsaktuellt. Vad ska du hålla fast vid? Och vad är onödigt att hålla fast vid? Jag kör japanen på den. Vad ska du hålla fast vid? Ja, det finns ju vissa saker som är helt onödiga. En del håller ju fast vid grejer som man inte behöver hålla fast vid. Till exempel, du som ska köpa bil. Hur många har fått körkort här nu ska köpa bil? Eller vill ha körkort? Eller är det den? Det är bara två stycken i denna publik. Hur många har ingen bil och vill köpa bil? Ja, det är några stycken. Men ni andra, cyklar ni vill ha eller? Vad är ni för människa? Jag trodde jag var här uppe där man tycker om sånt där. Alltså när jag fick min första bil, den köpte jag när jag var 17 år och gjorde i ordning den, fixade och ledde för det. Så jag fick körkort dagen efter jag fyllde 18 år, så körde jag upp och sen så fick jag körkort. Halleluja, underbart. Men jag bodde på landet, va? Det gick inte att leva utan bil. Jag bodde inte in i Oslo så där, så man kan åka liksom sådana saker, utan jag bor på landet, man skulle ha bil, va? Och då kan jag bara ge ett tips, du som vill skaffa bil. Därför att då på den tiden när jag var 18 och skulle köpa bil, då fanns det en bil som var bara bäst, va? Och då kommer du förstå hur gammal jag är. Det var Volvo Amazon, va? Det är inte alla som ens vet vad det är för en typ av bil, va? Nej, men när jag var 18 år så var Volvo Amazon, speciellt de senaste årsmodellerna, de slutades göra 1970. Och då gjorde de det med B20-motor. Förut var det B20-motor. Jag vet att du inte kan hem i alla fall för att bryta man skulle ha bil. Va? Och då kan jag bara ge ett tips, du som vill skaffa bil. Därför att då på den tiden när jag var 18 och skulle köpa bil, då fanns det en bil som var bara bäst, va? Och då man satte på lite olika grejer och så vidare. Den hade också nackstön i bak. Det var helt fantastiskt. Oh. Och du sitter och bara tänker, Stefan, du är ju från ett annat tid. Ja, det är jag. Men då var det bilen man skulle ha om man var grabb som liksom gillar bilar och sådär. Det var enkel att meka med, fanns mycket delar och så vidare. Och man kunde hotta upp den och göra riktigt tuff och sådär. Så, vilket jag gjorde med min Volvo Amazon. Så det var självklart. Men min vän, du 2015 ska köpa en ny bil. Köp ingen Volvo Amazon. Gör det inte. Det är en värdelös bil idag. Den går dit, den fungerar inte i vår moderna tid och så vidare. Det var en jättebra tid bil då. För en tid. Ja, det är jag. Men då var det bilen man skulle ha om man var grabb som liksom gillar bilar och sådär. Det var enkel att meka med, fanns mycket delar och så vidare. Och man kunde hotta upp den och göra riktigt tuff och sådär. Så var hade Amazon och morfar också. Farfars katt hade också Amazon. Oh, här har vi Amazon. Vi håller fast vid Amazoner här, va? En gång Amazon, alltid Amazon. Jag vill ha en Amazon. Ja, den finns i sång. Med lister och krom, ratta bakelit. California vit. Men då blir du i bästa fall blir det lite lite nostalgisk, va? Du blir lite så här, åh, här kommer en sån kul typ som har Amazon som kommer in här bland alla andra bilar, va? Och vilken speciell veteranaren kommer här nu. Kommer han in med det här? Det är inte det Bibeln menar att hålla fast vid. Det finns många saker som du behöver inte hålla fast vid det. Så är det inte inne.
Vänner, vi är moderna människor. Vi lever med modern teknik. Vi är uppdaterade. Vi ligger vi är on the edge. Vi är framme där. Är det några som ska vara bra på såna här grejer, så är det ju du och jag som känner Herren. Men vi är urgamla i våra värderingar när det gäller sanning, ljus, Guds ord, rätt och fel. Och de där tingen, där är vi jättegamla. Halleluja. Urgamla är vi. Halleluja. Och när människor tittar på oss och tänker så här, de tittar på dig och säger så här, nu går på skolan, du är superhot, va, du är liksom, du är bara du är som är ungefär, va, superhäftiga muskler och allt det här, va, och du är mitt inne i alla grejer, va, du är där mitt bland mig, och folk tänker så här, samtidigt så är du så konservativ, samtidigt så är du så bara, oh, det är som att du är som en fossil ifrån vikingatiden, när du är fast väl inga, ja, ännu längre tillbaks, det är så, och då, det går inte liksom ihop, va. Så jag menar inte att vi ska bli som Plymouthbröderna eller Amish-folken. Liksom. Nu ska vi hålla fast vid det gamla här, för allt går mot sin upplösning. Det är inte det jag pratar om. Samhälle, vi åker Tesla om du vill göra det. Det är ju en kul bil. Och du kan sådär, va. Köp ingen Amazon. Samtidigt så är det som att, oh, det är som att du är som en fossil ifrån vikingatiden, när du är fast för inga, ja, ännu längre tillbaks. Det är så, och då, det går inte liksom ihop, va? Det är så här evig. Och det är Guds ord. Håll fast vid det, kommer du alltid att vara supermodern. Halleluja. Det sista. Sen är vi färdiga. Har du tagit mina glasögon? En del är så frestade hela tiden när man kommer. Man ska ta allting från det. Kan inte jag få ha mina? Ja. Nummer 5. Sista, avrunda nu. Sätt din ära i att vara Jesus till behag. Andra Korinthierbrevet 5. Det står likadant på norskan, läste jag innan jag gick upp här. Vers 9. Därför sätter vi vår ära i att vara honom till behag. Vad har du din ära i? Har du satt din ära till att vara människor till behag? Då säger jag good luck. Säger jag bara good luck. De kommer bli skuffade, du kvar. Vi ska sätta vår ära. Sen är vi färdiga. Har du tagit mina glasögon? Nej. En del är så frestade hela tiden när man kommer. Man ska ta allting från det. Kan inte jag få ha mina? Ja. Nummer 5. Vad tycker du om det här, Jesus? Gillar du det här? Jesus, är det okej för mig här, Jesus? Jag sätter min ära i att vara Jesus till behag. Jag har en sån, ska vi säga, en rädsla som jag gärna vill ha. Och detta, Jesus, jag vill inte dra vårt behag. Det är det betyder att leva heligt. För att leva heligt, det betyder att jag ställer i grundläggande bara ett spörsmål. Vad säger du, Jesus? Vad tycker du? Det är dig till behag, Jesus. Vet du kan lika mig, men om inte Jesus liker mig. Du kan tycka att jag är alla möjliga saker, men om Jesus säger, Stefan, jag gillar inte det där. Då måste jag ju vända mig och säga, Jesus, du är mycket viktigare. Vad du tycker är mycket viktigare än vad andra tycker. Därför att på samma sätt som när människor smiskar oss eller olika saker, så kan det ju kännas lite kul att få en belöning. Men om vi har vår tank där, tankstation där, så kommer samma människor också att kritisera dig och säga liksom att du är ju en gris, va? Du är inte så, du är värdelös. Men det som är så underbart med Jesus, va? Det är att han smiskar oss inte, smickrar oss inte, fjäskar inte för oss. Han är sann. Och vet du vad? När du kanske tycker att, eller andra tycker att du är fy, alltså du är ingenting, va? Så kommer kanske Jesus säga till dig, men för mig är du underbar. Jag är nöjd med dig. Jag tänker på Josef där i Bibeln. När han slängde in i brunnen och allt det här. Och äntligen får han komma fram till Potifars fru. Eller Potifars hus. Men där fanns hans fru. Och hon var ju en riktig liksom snäcka, va? Och han har ju varit liksom i fängelset liksom, och du kan ju tänka dig hur det var, vilken känsla, va? Får han komma in där, och det första hon gör att hon erbjuder sig hennes tjänster där. Vi kan hoppa i säng, va? Och Josef står där liksom, alla dessa frestelser. Och hon säger, det är ingen som ser det här. Det är bara du och jag. Och så står Josef där. Och så pågår en dialog i det kylte om allt det här. Och äntligen får han komma fram till Potifars fru. Eller Potifars hus. Men där fanns hans fru. Och hon var ju en riktig liksom snäcka, va? Och han har ju varit liksom i fängelset. Liksom, och du kan ju tänka dig hur det var. Han som ser i det kylte, han ser nu vad vi håller på med här. Och då så vänder sig Josef och säger, du, det är inte aktuellt. Glöm det. Aldrig att jag skulle göra så och synda mot honom. Sätt din ära i att vara Jesus till behag. Och du kommer att ha ett liv som håller ihop. Så många gånger har hjälpt mig det som står i fortsättningen av den där versen där. Vi sätter en ära i att vara Jesus till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Vers 10. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Säg var och en. Personligt. Säg det. Det finns ingen kollektivanslutning till himlen. Norge kommer inte in i grupp. Alltså Sverige kommer in, ja, nu kommer Sverige in i himlen. Utan nu kommer Stefan, Oskar, Nisse, Hagbard, Lisa, Olga, Berit, Kerstin, Fred, Lisa. Kanske ingen heter så, Fred Lisa är någon sån här. Fredliga Lisa. Det är en och en som kommer in till himlen. Och när jag kommer idag, pärleporten öppnar sig och jag kommer dit. Vet du vad jag kommer till först? Domstolen. Vilken domstol? Ska jag dömas till helvetet eller himlen? Nej, jag är redan i himlen. Jag ska dömas till Krist. Jag ska dömas i Kristi domstol. Där sitter bara en person. Och det är Jesus själv. Och nu ska han ha ett personligt samtal med mig. Har du varit på sådana samtal när rektorn kallar upp dig på skolan? Det är inte riktigt likadant. Utan nu är det kungars kung, herren. Han som betalade för att du skulle kunna komma till himlen. Nu vill han prata med dig. Personligt samtal. Ingen annan är där. Din mamma är inte där. Pappa är inte där. Din man är inte där, fru är inte där. Det är bara två personer där. Det är du och det är Jesus. Jesus. Har du varit på sådana samtal när rektorn kallar upp dig på skolan? Det är inte riktigt likadant. Utan nu är det kung och så sätter du den ner. Men bara genom att titta in i hans ögon så känner du, här vill jag vara. Jag kommer inte bli utkastad. Men det kommer att bli på riktigt. Så många gånger i mitt liv har jag försökt visualisera den här dagen när jag ska stå inför Jesus. Julmusik, ingenting. Det är tyst. Säkert ett bord. Två stolar. Jesus där, du här. Och så tänkte ibland så här. Ah, nu. Då har jag visualiserat och tänkt. En dag ska jag stå inför Jesus. Och då ska han och jag prata med varandra. Och då har jag tänkt tanken att komma till Jesus här. Men du vet Jesus, den här grejen i mitt liv, va? Den har jag bara för att han, hon, dem, det gjorde så mot mig. Och då vet jag redan hur Jesus kommer att svara och säga, Stefan, är någon av dem här? Finns det någon? Kan titta omkring liksom. När jag har tänkt ibland så här. Nu, då har jag visualiserat och tänkt, en dag ska jag stå inför Jesus. Och då ska han och jag prata med varandra. Och då har jag tänkt, ha hjälpt mig. Det har hjälpt mig att förstå en sak. Att mitt liv räknas inför Jesus. Jag kan inte skylla på mina föräldrar. Jag kan inte skylla på någon. Utan jag måste stå inför Jesus och göra upp mitt liv för honom. Och vad stod det? Då ska jag få tillbaka vad jag gjort, bra ting och dåligt. Här är Finns det någon, kan titta dig omkring Stefan, är någon av dem här nu? De är inte här. Jag ska ha samtal med dem också. Men nu är det bara... Vad ska jag säga till honom? Hur ska jag förklara det här? Det är så skönt att ha det och mäta sig med. Därför att det gör att man skärper sig här nere på jorden. Halleluja. Lev ditt liv genom att sätta din ära i att vara Jesu behag. När vi då har det framför våra ögon, när vi lever på det sättet i våra liv, att en dag så möter jag honom. Vad ska jag, kan vara missnöjd kanske, men om Jesus är nöjd med dig, då har du vunnit. Halleluja. Och det ska väl väldigt lite till för att få Jesus att bli nöjd. Lev i sanningen, lev i lyset, behåll ett rent samvete, håll fast vid det du vet är rätt. Du kommer väldigt långt med det. Halleluja. Herre.